Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi sitter i poddstudion och vi började liksom podda, kan man säga, redan för 10 minuter sedan. Och
jag kom I språnget,
för att vi kunde liksom inte hålla oss när du kom släpandes på Svenska Dagbladets kulturdel där Ola Rapace är på framsidan och rubriken lyder "Män i kris". Och det är ett stort porträtt på Ola Rapace med anledning av den podd som han har gjort tillsammans med Fredrik Söderholm, som ju vi har lyft här i Inte din morsa. Vi har ju fått lyssna till en del av den här podden när Fredrik Söderholm konfronterar sin mamma i ett extremt, jag skulle säga att det kanske är århundradets mest starka, vad ska man säga, podddel.
Misärbikt. Alltså innehåll.
Förlåt. Misärbikten. Kan vi bara börja med att det är häpnadsväckande att få se honom i Svenska Dagbladets kultur? Ja. Med tanke på att han har varit, ska man säga, det har funnits en beröringsskräck angående Ola Rapace sen MeToo-hösten 2017. Han har liksom inte fått några jobb. Det har varit oklart varför. Folk har tassat på tå kring liksom vad det är som har hänt. Och det har funnits liksom tysta då rykten som ingen riktigt har vågat gå in på med rädsla för att anklagas för förtal och så vidare. Men nu har ju då Fredrik Söderholm tillsammans med Ola gjort den här podden som har blivit en lyssnarsuccé utan dess like. Den har ju laddats ner över 900 000 gånger, var det inte det
ja,
du sa?
Precis, nästan 900 000.
Och den är ju...
Den är talk of the town, kan
talk
man säga.
Of the town, och den är unik, skulle jag säga.
Ja, dels så lämnar den ju nästan, det är så här en öppen munpodd. Mm. Att man säger, vad var jag var med om? Och det tycker jag båda vittnar om också, att de själva kände så. Dels när Fredrik konfronterade sin pappa och mamma, och även Ola Rapace konfronterade sin pappa, att så här, men de vittnar om att de själva är helt chockade över vad som hände. Och Fredrik berättade om när han säger till sin mamma att det du svarar nu är avgörande för, liksom, för resten av vårt liv. Mm. Kommer du ihåg att du slog mig när du var liten? Och hon är så här, jag vet inte, alltså, men hon är också onykter, och jag vet inte, liksom, det finns väl någon etisk och moralisk idé. Och det är väl,
är
det
hon
som
onykter
också,
verkligen?
Enligt egen utsago från Fredrik är hon ju det.
Mm, mm.
Och,
jag tror ändå att hon har godkänt att
det har hon, det
vara
har hon.
Med ja. I podden.
Mm. Så på något sätt så är ju podden i sitt liksom absurda typ misäri också försonande. Jag tycker, Ola berättade i början av den intervjun att han då inte haft någon kontakt med sin pappa sedan han var liten i stort sett. Och just det här att när man inte träffar någon på liksom återkommande basis, så målar man ju upp en bild av den människan. Det kan man göra bara om man inte har träffats på ett halvår.
Mm.
Alla relationer kräver ju liksom återkommande möten för att man ska ha en någorlunda sann bild av den andra människan. Och han säger så intressant, tycker jag, att han säger så här, ja, men han är 50 år när han konfronterar sin pappa, och det är den största chocken jag varit med om i hela mitt liv, säger Ola. Och mötet med pappan handlar då om, han berättar då att han tycker att han blivit försummad som liten, och då tror ju han då att hans pappa ska förneka det här. Han säger att jag var helt manglad att han vågade vara så öppen, sårbar och ärlig. Jag trodde inte han hade det i sig. Mm. Och då säger han också att det säger någonting om mig, att jag känner att jag måste revidera hela kartan över mina relationer och mina definitioner av människor. Och även om inte det alls handlade om samma försummelse från min pappas sida, så kände jag efter han hade gått bort, så det här är säkert jättevanligt, tänkte jag, varför har jag inte pratat med alla de här människorna om min pappa innan? För nu är min pappa död och jag, liksom, jag kan ju revidera bilden av honom såklart och tycka att det är fint att, så här, att ljusa upp minnet av honom, så att säga. Men att man som barn är ganska fast i sin bild av sin förälder. Om man inte har en djupare kontakt liksom kontinuerligt, och man tänker så här, hen är inte kapabel till någonting annat, henne si, henne så.
Mm.
Fast man kanske aldrig ens har försökt.
Ja,
man
absolut.
Man kanske aldrig ens har vågat vara så sårbar, för man är så rädd. Precis som Fredrik Söderholm säger då, ska vi lyssna på det igen då?
Mm.
Det jag inte vet med säkerhet och det jag måste få svar på är: slog du mig eller Max? Eller förekom det något form av fysiskt våld? Och om du ljuger nu, så kommer jag aldrig mer prata med dig.
Nej. Det är inte slaget i det.
Varför har jag då en stark minnesbild av att du håller upp Max och släpper ner honom i ryggen före i en tröskel?
Nej.
Har jag hittat på det?
Ja, det har jag inte gjort.
Varför har jag då ett minne av att vi är i Halmstad och ska äta mat och Max vill inte ha wok med oystersås, och du kastar ut honom i bilen och han försöker hålla sig fast i bilen och du gasar så han flyger ner i asfalten?
Ja,
varför har jag ett minne av
jo,
det?
Jo, men det stämmer.
Ja. Då det sitter stäm. Du här och ljuger.
Nej, nej, men det stämmer.
Tänk efter! Ja, men... innan du svarar!
Ja, men i Halmstad, det stämmer. Jag säger ju det. Det stämmer, för det var ju moster så jävla upprörd. Men hon som var mest förbannad. Och då satt jag som mellan två hötappar och skulle försöka tillfredsställa henne. Och då körde vi. Vi hade parkerat vid landstingshuset. Det här kommer jag ihåg.
Varför tänker du inte efter innan du svarar då?
Jo, men det svarar jag ju på. De andra vet jag att det här har jag inte gjort. Men det där stämmer. Halmstad stämmer. Det kommer du ihåg kanske också, Max. Mm. Den stämmer.
Aldrig annars. Aldrig någonsin.
Nej.
Jag har ett minne av att jag stänger in mig i badrummet och förstör allt ditt smink för att jag är så rädd och arg som jag aldrig varit i hela mitt liv.
Och vad hände då utanför?
Du hade kastat ner honom i en tröskel med ryggen före. Varför minns jag det? Minns du detta, Max?
Ja, jag vill tro att jag minns det. Så därför tycker jag att... om
varför
du
minns vi båda?
Om du själv minns, va? Var ärlig med det. Du kan, inte, du nej, kan också ha förträngt det, men säg då inte nej.
Nej, men då har jag förträngt det. För jag kan
för
inte...
ett klart nej ska vara ett klart nej då.
Ja, okej, okay, men då har jag väl slängt i en tröskel då? Om ni säger att det är så...
Mm. Känner ingenting.
Ja, det där i Halmstad var ju förskräckligt.
Han upprepar här så här, tänk noga igenom vad du svarar.
Mm.
Och sen så är hon liksom nekande och jakande, vet du. Och sen så är mamman då lite så här, jag vet inte, och då får han en blackout. Han bara skriker rätt ut.
Mm.
Och jag vet att jag har sagt det förut, men det hände ju mig under den här anhörigveckan i Skåne.
Mm.
Att liksom för tionde gången hör jag den här historien när de här nyktra männen som ska skämta bort då 20 års supande och liksom misär i familjen med så här, det var lite tokigt, jag låtsades att jag skulle jogga och så sprang jag ner på stranden och drog ner bärs, 3 bärs och ett par shot. Allting handlar ju om att det är skam som sipprar ut. Men till slut så orkar man inte liksom, med att människor som har sårat en eller man vet har sårat människor ska dölja liksom, sin sårbarhet bakom. Även om det är det sättet som vi många hanterar skammen på. Liksom.
Mm.
Så att, den är ju väldigt intressant och det är någonting helt nytt. Jag tror det är liksom världsnytt. Jag har aldrig hört talas om någon liknande podd.
Nej, det får man ändå ge geniet att han... Samtidigt så, som jag har varit på ett och annat NO-möte och A-möte mina dagar och har alla typer av 12-stegsmöten, det har jag ju varit på väldigt mycket. Och har man varit på ett sånt, då tycker man inte att den här podden är... Alltså då känner man igen sig, så kan man säga. Och han är ju en vän av programmet. Han har ju gjort de 12 stegen. Han har varit öppen med att han har haft både ett alkohol- och ett kokainmissbruk. Och det är där hans resa och vilja till förändring har börjat. Liksom varifrån kommer hans beroende ifrån? Och som jag har förstått det så har ju från början så var podden, idén var att han skulle göra stegen som precis. Sponsor till Ola. Mm. Och sen blev det inte riktigt så, det blev någonting annat. Men den är ju, i sin form så känner jag igen den här typen av samtal som sker mellan sponsor och liksom, ja, man är inte klient, men liksom mm. de här vänskapsbanden och de här relationerna, den här extrema öppenheten, att man vågar berätta om precis så naket, så skamset, så fult. Och det fjärde steget eller det femte steget i tolvstegsprogrammet handlar ju om att sätta ord på alla sina karaktärsdefekter och alla sina fel. Och att sen avslöja dem för en annan människa. Att liksom våga göra sig, och det är det enda sättet att bli fri, att kunna se sig själv i spegeln och se att man har en jävla massa brister helt enkelt. Och det är också en extremt viktig del i att göra sig fri från ångest och försöka skilja på vad som är sjukt och frisk i en själv. Liksom. Och sen ska man ju fortsätta göra den här moraliska rannsaken av sig själv varje dag för att inte trilla dit. Och det är väl det jag kan känna med den här podden, att jag hoppas att den inte bara stannar vid det här. Den här bekännelsen, den här bikten, det är ju som en bikt dem emellan. Där de drar fram den smutsigaste av de smutsigaste bykar. Och sen att de också går in. Och det är väl kanske det som är häpnadsväckande. För att det är män som ens intresserar sig för det här innersta. Och intresserade av att se sig själv som små sårade barn. Det är ju ändå, det är rätt ovanligt.
Jo, jag vet. Men det som jag tycker är intressant och det som gör podden möjlig och liksom att det också skapar en utveckling är ju just att geniet Söderholm är en sorts mentor.
Mm.
Och det säger också Ola att så här, jag har ju lärt mig mer av honom än han har lärt sig av mig.
Mm.
För när man är i det där blödande, sårade djuret, han säger också att när de började spela in podden så hade han ingenstans att bo. Han sov på en parkbänk några nätter, han fick inga jobb nu. Mm. Nu har han en lägenhet och har ett produktionsbolag, tv-produktionsbolag och sådär. Och jag tycker att det är väldigt intressant, för att när man inte har någonting att förlora så finns det två vägar att gå.
Mm.
Antingen så förlorar man ju allt och liksom loppet är kört typ. Ja. Eller också så vänder det där.
Mm.
Det är också därför mycket kreativitet kommer ur det när man lyckas vända det. Och det är ju så här, men uttjatad liksom klyscha, när man mår som sämst så är man som bäst typ och sådär. Jag tänker på min egen situation under åren, dels med mitt ex, där jag läckte väldigt mycket när allting var som jobbigast. Och vad det gör med en att läcka sådär mycket.
Mm. Hur menar du läcka?
Ja, men om sina innersta känslor, om sättet man vill försöka förändra, om liksom någon form av messiasroll, att här sitter jag och berättar för att ni alla andra också ska våga berätta. Mm. Att man tar på sig någon roll att så här, jag ska hjälpa er alla, jag är någon så här medberoende frälsare. Och så är det ju lite här också, att de, så här, jag kände mig inte att jag var på botten av mitt liv och så på en parkbänk, absolut inte. Men det är just det, när man är sådär förtvivlad att man liksom inte, man kan inte balansera känslorna, de läcker bara. Och Alex Schulman är ju med och pratar också i artikeln, och han säger att vi var ju, eller det är inte han som påstår, det är journalisten, att han och Sigge var kanske, gick i bräschen lite för att snacka känslor på det sättet. Även om Fredrik och Filip redan var en liksom etablerad poddduo, så har ju de inte pratat på det sättet liksom. De kanske inte har suttit och gråtit eller pratat om barndom och liknande. Det gjorde ju verkligen liksom Sigge och Alex. Men att Alex känner så här, jag klipper bort det nu om jag blir för sårbar eller börjar gråta. Och att man kanske inte märker att man på något sätt förlorar sin inre kärna till alla andra. Alla andra får något, på något sätt bestämma över en känsloliv. Och så hade tydligen Amanda sagt så här, det känns som hela vår familj läcker.
Mm.
Jag kände igen mig lite, jag kände mig också lite sådär, ja, jag fick lite sådär, vad ska man säga, ångest över att jag bestämde så mycket över mitt ex också, vår familj.
Och hur mycket ni skulle använda er av den berättelsen.
Precis.
I ditt skapande eller vad man ska säga.
Och i då mitt liksom sårade ego, och det här tycker jag är väldigt vanligt, att se mig hela tiden, så tyckte jag att nu får jag göra det här.
Mm.
Det här nu är liksom min historia och det är det han får offra. Han måste offra någonting för mig för att han har utsatt mig för det här. Och där handlar det också om det personliga gäller, ansvaret.
Ja, men då vill jag ändå säga också. För att jag tänker att det finns ju ett tydligt maktförhållande om man tänker på Fredrik Söderholm och hans mamma. För han har ju dels en publik och sen har ju han en enorm förmåga att skapa innehåll och ett narrativ. Mm. Han är ju en berättare utan Guds nåde. Han har ju liksom tagit den här han har tagit makten över narrativet, över berättelsen om den här barndomen. Mamman är ju fullständigt oförmögen att ge sin bild och version. Alltså han pratar ju bara ner henne totalt. Så här var det inte, utan så här var det. Och i relation till ditt ex så vet ju vi att, att han också har talets gåva.
Ja.
Och berättelsens gåva.
Don't use it!
Nej, men han har, och det kan man ändå säga, där har ni faktiskt en, där finns en maktbalans.
Mm, mm.
Men däremot i din nuvarande relation, det skulle jag ju kanske tycka var mer då tveksamt. Att vara liksom en partner som inte har förmåga, som kanske inte överhuvudtaget arbetar med det vi gör. Och det tänker jag om Alex och Amanda också. Båda har poddar, båda pratar väldigt initierat och innerligt om liksom dels den gemensamma relationen och sina uppväxter och sådär. Jag menar inte att det ska tysta en, men däremot så ska man ju vara jävligt medveten om det i alla fall. Att man tar, jag tänker också på Kalle Schulman som nu ska starta en podd tillsammans med Fredrik Söderholm. Mm. Alltså det här är väldigt insyltat, känner man här nu. Men det kanske blir första gången vi får höra Kalles då. Han kanske är en helt annan bild av den här barndomen som så många av oss kan utan och innan via Alex i Alex och Sigges podd. Alltså vi kan ju allt om Allan Schulman och om Lisettes uttryck. Och om liksom hennes histrioniska sätt att vara och så vidare. Men nu kanske vi får en helt annan bild.
Mm.
Det ska bli spännande att se.
Ja, avslutningsvis då så tycker jag att det var väldigt spännande att han säger att min dotter ringde upp helt spontant och hon har aldrig tyckt att någonting jag någonsin har gjort har varit bra.
Mm.
Och det fastnade så starkt i mig, för att hur livet än gestaltar sig och jag menar, lycka och liksom olycka och misslyckande och liksom lyckande och hit och dit, så tror jag för väldigt många människor, alltså rent historiskt, så tror jag att det har varit väldigt mycket viktigare, man kanske är ett sken av att ens barn ska tycka att man är en hjälte.
Mm.
Jag tycker det är otroligt viktigt att mina barn ska tycka att jag är en hjälte.
Mm.
Att för då Ola som säger så här, min dotter, jag tycker det är så otroligt starkt. Min dotter har aldrig någonsin tyckt att någonting jag har gjort har varit bra. Och hon ringde,
förutom det här då?
Ja, och då ringde hon upp och sa det så här, pappa, det här var riktigt jävla bra.
Mm.
Och man måste ju, det här tycker jag är det modiga och det här tycker jag är det moderna. Att man kan tabba sig, det kan gå åt helvete, men sen kan man inte bara tro att det räcker med att berätta någonting. Man måste också offra någonting, precis som du säger, det räcker inte med bikten.
Mm.
Det måste vara ett offer, man måste göra någonting för att få respekten tillbaka. Det räcker inte bara med att läcka.
Nej, det gör inte.
Nej.
Nej. Frågan är om bikten är, alltså räcker det med att han använt den här bikten så att vi alla andra ska få ta del av det? Eller krävs någonting mer?
Jag tycker det är så spännande. Nu ska de göra en säsong till.
Mm.
Och då ska ju Ola vara producent.
Aha.
Ja. Och Fredrik då skrev till den journalisten att han tycker att han blev klippt som the bad guy.
Mm.
Och så haha, fick bära off. Men nu kan han kanske ta sig offerkoftan och själv producera. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande.
Ja, otroligt spännande. Vi motser detta. Ja, det är spännande på så otroligt många nivåer. Och det tangerar också min spaning, och jag vet att vi har sagt det här i podden, det är väldigt bra att ha en podd, för du får mig att känna mig som en otrolig sierska, som en sierska här. Men du vet att jag har sagt att jag tror att den stora heta nya trenden, vi kommer ju gå ifrån att vara det biomedicinska synsättet på psyket, och så kommer vi återigen gå tillbaka då till trauman, barndom, att det är det psykodynamiska liksom synsättet som formar oss och våra beteenden.
Det är Jung.
Mm. Mm. Jung och Freud. Och liksom den här podden är väl extremt mycket ett sånt, vad ska man säga, de använder det narrativet att säga, det här var våra skitbarndomar och då blev det så här. Mm. Allt gick åt helvete. Mm. Mm. Och allt handlar om barndomen. Och de, det är ju ett tydligt exempel på att det troligtvis beror väldigt mycket på det också.
Ja.
Ja. Jag har ju då ägnat, finns en serie nu som vår älskade vän Storycoachen har tipsat oss om. Vi började avnjuta den här serien när vi var i hundkället och den heter This Is Us. Den går på Prime. Amazons då streamingtjänst. Och det finns en väldigt rolig liten sån bild som folk delar när de har lyckats hitta en fantastisk serie med så här 18 avsnitt per säsong, 50 minuter långa avsnitt och det är så här 5 säsonger. Mm. Och så är en gigant, en människa som bara ligger i en soffa med en, du vet, sån stor ostbågepåse så att det liksom, den tar över hela rummet. För att man aldrig vill sluta. Och det, jag har varit som den ostbågepåsekillen i
du soffan. Du har liksom haft jag en bara stor svart sopsäck med ostbågar.
Ja,
och bara varit som en jävla hamster.
Skolkat från livet och inmundigat den här serien som ju också då är en serie på detta tema, det freudianska. Nej, men den här är ju så fantastisk. Den handlar ju om en familj.
Alltså jag måste bara säga pilotavsnittet är bland det snyggaste jag har, de snyggaste pilotavsnitten jag har sett. Pilotavsnitt gör man ju i USA eftersom det är en sån jävla business att sätta igång en produktion. Så då får man ju göra ett testavsnitt.
Mm. Och då ska det vara ett avsnitt som liksom går till historien som gör att folk vill ha mer och mer och
precis
mer. Och det här avsnittet, det tilltalar ju också dig rent estetiskt väldigt mycket. Du som gillar så här Farrah Fawcett, 70-tal, 70-talsmustascher,
skäggiga
karlsluggar. Ja, men herregud, du fick ju ditt lystmäte där. Och det är ju två extremt snygga huvudrollsinnehavare i Mandy Moore och Milo.
Men på det härliga sättet.
Ventimiglia, ja, på det härliga
70-talet
sättet.
Så liksom allt var ju härligt snyggt. Man kände sig inte liksom, det var på riktigt.
Mm. Men då ska jag bara snabbt berätta vad den här seriens USP är, och det är ju då en kärnfamilj som består av mamma, pappa och de får då trillingar. En utav trillingarna överlever inte och därför adopteras det då en liten pojke som råkar befinna sig på det här sjukhuset som då har blivit dumpat utanför en brandstation. Parallellt med den här historien om den här ursprungsfamiljen som man då får följa, så får man följa de här trillingarna sen när de är 36 år gamla under den första säsongen. Mm. Och var en av dessa tre då numera vuxna har ju sina då egenheter och bekymmer och problem och personligheter.
Mm.
Och svaret står att finna i hur de har behandlats i sin ursprungsfamilj. Vad de har varit med om. Så att vi får hela tiden liksom se deras vuxna kamp och sen speglas i barndomens olika skeden. Och ni hör ju, det här är liksom en serie som pågår under 5 säsonger. Så det är ju noggrant genomgång av olika typer av bekymmer. Allt ifrån binge eating, alkoholism till liksom problem
rasism
med
inom familjen.
Ja, rasism inom familjen, till perfektionism, arbetsmissbruk. Liksom. Den röda tråden kan man väl ändå säga är addiction.
Mm.
Vilket gör oss extra liksom engagerade i den här.
Uppmärksamma.
Uppmärksamma. Vi bara, okej. Okay. Men den här serien är ju som en påse riktigt gott godis för oss.
Mm.
Alla som är intresserade av det här. Och den, det finns liksom, det är inga som helst tveksamheter kring vad våra mänskliga beteenden och avarter beror på. Det handlar om barndomen och såren som kommer därifrån. Och det är ganska befriande på något sätt i denna tid som råder i svensk liksom psykiatri och så vidare. Att så här, nej men här har vi en serie som, det finns inte en enda diagnos här.
Nej.
Det finns inte en enda liksom, utan allting går att förklara med det här. Och det är väldigt härligt, må hända naivt. Vissa kanske kommer störa sig rå mycket på det här. Men man ska också säga att de har inte egentligen några så här extremt allvarliga typer utav liksom bekymmer, utan grunden i den här, till skillnad från Ola Rapace och Fredrik Söderholms podd, så är det här liksom grundlyck glada
ja, människor. Ja, och föräldrar som älskat dem.
Ja, alltså den genomsyras av kärlek. Så det är ingen deppigjöks story det här. Nej. Utan det är så här, man har varma, goda känslor rakt igenom.
Mamman i familjen sa en sak som jag har tänkt så mycket på. Och som jag har använt som rättsnör i mitt liv.
Mm.
Ja, typ. Ja, men det är när hennes man då, de har ju då fått trillingar såklart. Mm. Det är, ett barn är ju adopterat. Och ja, det är, han är ju svart.
Mm.
Och det skapar ju problem sen inom familjen, men det vet man ju inte då. Men det är klart att det är tufft. Så här. Man ska jobba trebarnsfarsa, man ska vara man. Ja, men precis som alla andra småbarnsföräldrar tampas med. Liksom. Så att han börjar ju köra lite, gå på puben efter jobbet.
Mm.
Och får då en avhyvling av sin polare som är så här: du fick den där bruden. Och du sitter här och dricker virre liksom.
Mm.
Dumhuvud typ. Men sen med en liten också så här brovinkel. Kanske inte skulle sagt det. Det kanske var för mycket. Kanske var för mycket av en kille att säga till en annan kille inom klubben. Men då kommer han hem på natten och eller sent på kvällen och barnen sover. Ja, men du vet, det har bråkat, så det är hitan och ditan fram och tillbaka. Och lilltjejen äter för mycket. Och det är så här, ja, men sånt som man tampas med dagligdags. Och då kommer han hem och är lite på lyset. Och hon bara tappar det. Och han har köpt med sina jävla smycken med någon måne. Allt är också så klyschigt, men stämmer också väl överens också med ens egna liv. Man bara, okej, du fick en liten present nu. Och tack. Mm. Så bara, okej då. Men då säger hon säger en kommentar som jag tycker är så jävla bra.
Hey, how do you think we're doing so far? At parenting? Because I think we're at a 6. On a sliding scale 1 through 10. I think we're at a 6. I think I'm being generous. 7, fine. But only because there are 3 of them.
Baby.
And the thing is, I'm trying really hard to get us to a 9 because they are cute kids and they deserve 9 parents. And the thing is, I feel like I'm there, Jack. I feel like I'm operating at a 9. And later, and when you do come home, you're,
what are you saying?
The drinking has to stop. You have to rein it in, baby, because I won't have it in my house.
You won't have it in your
I
house.
I won't. So if it's a problem, fix it. Be a man and fix it. Because I'm done letting you lower our score.
Och när hon säger den här kommentaren så är det så självklart att så här, nej, man ska ligga på en jävligt hög nivå. Annars har man liksom ingenting här att göra.
Mm.
Man ska ligga på 9.
Mm.
Minst hela tiden.
Mm.
Annars kan du dra.
Mm.
Och då bara istället för att börja så här killförsvara sig med offerkoftan en massa. Ja, det var för att det var så jobbigt för mig och hit och dit och sen så chefen och sen så... Så jag bara säger, det är så sant. Men jag ska vara en 11.
Mm.
Jag ska vara en 11 för dig. Han är bara så här, jag fattar. Jag är
det är väl det enda man kan säga med den här serien. Här är det ju overkligt liksom. Han är ju overkligt
jag
god
vet,
den människan.
Men det måste finnas sådana
ja, namn. Men då ska jag säga, älskling, har du kommit till säsong 2?
Nej.
Nej, men då ska jag säga att det kommer mörker även hos den mannen, va?
Jo, jag ja. Älskade ändå den kommentaren.
Ja, jag håller med dig.
Jag vill höra den en gång i mitt liv.
Jag vill framförallt vara en sån också.
Jag framförallt
att om
vara
någon framför kritik och är ja. Såhär, hörru, du måste växla upp. Då vill jag...
Mm.
Har du varit med om att du någon gång har fått en sån typ av så här, hallå, du är bara ner på en 4 nu. Jag vet att du kan bättre. Och hur har du då emottagit det?
Att någon säger att man är seg på morgonen och allting går sakta, det kanske inte
nej,
det är ingen poäng.
Nej. Vi pratar om så här livsavgörande händelsen när någon har liksom känt sig, nej men du kan inte vara otrogen här nu, eller du måste fan skärpa dig. Det här räcker inte för mig. Har du fått höra det i en relation en gång? Ja. Eller i något annat sammanhang, arbetssammanhang då?
Jag hade fått höra.
Ja. Hur har du reagerat? Har du sagt okej, jag ska bli en 11 eller har du sagt det? Det var inte mitt fel för att det var
jag har nog liksom reagerat på olika sätt såklart beroende på vem hur lojaliteten har varit mellan oss.
Mm.
Och där kom min spaning. Nej, men den gången där jag kanske verkligen har fått ett ultimatum så känner jag ändå att jag inte hade något val.
Ja.
Och det var ju när jag levde med Daniel då.
Mm.
mitt ex. Och min dåvarande chef hade fått höra av flera olika oberoende personer att han misshandlade mig.
Mm.
Och också gjorde liksom öppet. Någon hade några dagar innan sett oss på Rish. Och han hade, ja, jag kommer inte ens ihåg vad det var, så hemskt. Men någonting var i alla fall. Och det hade då den här personen sett. Och ringt då till min chef och sagt så här, vad är det som händer? Liksom, Ann Södlund är chefredaktör för en tjejtidning. Och, och den skammen som jag levde med liksom under flera år. Dels innan jag var chefredaktör för Solo och sen när jag blev för Silikon.
Mm.
Att inte kunna leva alls som man lär, det var liksom, det var nästan värre.
Mm.
Fysiska, låter sämst. Men då så kallade hon in mig på sitt rum och sa så här, jag pratade med din syrra och hon hade pratat med pappa också, kanske inte var rätt person just då. Och sa han så här, han ska ha flyttat ut från din lägenhet inom 24 timmar, annars så blir jag av med jobbet.
Wow.
Ja, och det visste ju inte hon. Liksom, jag tror inte hon hade någon erfarenhet av liknande situationer. Men det är ungefär att säga till någon som så här, inte längre har någon vilja eller identitet eller liksom egenvärde. Att så här, nu ska du ta det här beslutet från din förövare som har liksom makten över dig. Så jag gick hem och sa det, och psykopat som man är så är det ju viktigare med ytan än att försöka liksom göra någonting på stället. Det, så att, nej, han flyttade ut.
Mm.
Ögon och böj. Sen var det ingen med det.
Så absurt alltså.
Mm. Så jag vet inte riktigt om man kan jämföra det.
Jo, men det tycker jag. Men jag fastnade ändå vid, för jag menar, hela den typen av intervention som hon gjorde där kan man ju uppleva som extremt iskall och till och med elak. Alltså att kräva det av någon som redan är väldigt nedbruten. Men jag tänker att det också måste ha funnits en grundkärlek, att hon på något sätt visste att du var kapabel.
Absolut, men det som är den situationen, jag hade ju behövt få professionellt stöd,
ja,
på något sätt.
Där, jag menar det.
Ja,
och det kanske man hade kunnat önska. Att, så här, jag har kopplat in en terapeut som ska...
Men det hade de faktiskt gjort.
Ah,
men
okay.
Det är bara att jag var i så dåligt skick så att hon sa så här, jag kan inte ta ansvar för dig.
Mm.
Jag kan inte det. Du måste få hjälp på annat håll. Jag är bara en simpel psykolog typ.
Mm.
Och sen stannade du där. Och sen har jag såklart fått liksom, ja, men uppläxning av kompisar och min syster och sådär. Att nu får du liksom steppa upp och skärpa till dig och ta ett beslut och ändra på ditten och datten och bestämma vem du vill vara. Och det har jag alltid tagit åt mig. Men den där skammen som vi ofta pratar om och skulden står ju ofta i vägen för att ta till sig information i de här situationerna.
Mm.
Så det är ju nästan någonting som man senare på något sätt. Men jag har också ibland bett om hjälp när jag känner så här, gud, nu tycker jag att den här situationen är svår, nu skulle jag behöva hjälp och sådär. Men jag vet inte, när man är uppväxt i en familj, en dysfunktionell, särskilt för oss att det utvecklade sig mer och mer dysfunktionellt, så har man ju som sagt inte så bra verktyg med sig. Det blir lite som vi skriver i vår bok, Djävulsdansen. Koka lite soppa på en spik. Man lånar lite där, man läser lite där, man tittar lite där. Och det blir någon så här Pippi Långstrump på plock.
Mm.
Utan guldpengarna och råstyrkan liksom. Men jag vet inte, jag tror inte att någon man...
Har ställt någon, nej.
Nej, alltså.
Nej.
Inte på det sättet, men det kanske också säger någonting om mig. Om jag nu ska använda parafrasera Ola Rapace, att jag kanske heller, jag har liksom aldrig valt någon man i mitt emellanfollan på något sätt. Utan det kanske har varit antingen eller. Och jag tänkte på det, min lilla spaning, igår natt när jag låg och tittade på Tillsammans med Strömstedt.
Mm.
Jag var ju så lycklig, jag kunde nästan inte sova när jag hade sett när de var hemma hos Dominika.
Ja.
Och,
har du, gud, sett det? Vad sugen man blev. Nej, men jag har ju sett,
nej,
reklam för hela tiden.
Jag tar honom bara. Jag tar honom. Jag tar honom vilken dag som helst.
Nej,
förlåt Dominika. Nej, men jag träffade Dominika på Lin Eksers bokrelease häromdagen.
Mm.
Och jag slås hela tiden av Hon pratar på ett otroligt roligt sätt. Hon liksom sväljer ändelserna. Mm. Och så slickar hon sig med.
Det är snusen, tror jag.
Ja, och så kollar hon så här. Som att hon hela tiden har en liten räv bakom örat. Och så är hon liksom... Hon är öppet sensuell och köttig. Hon är så här... I'll do what I want. Jag säger, jag erövrar allt jag vill. Hon är liksom på jakt hela tiden. Men inte på något så här elakt sätt. Eller, jag tyckte det var otroligt intressant att se deras samspel. Och deras fortfarande så totalt uppenbara...
Förälskelse.
Ja. Mm. Och det som slog mig. Jag tror att när man börjar sakna det. Då börjar relationen knaka.
Mm.
Deras totala lojalitet.
Mm.
Inte en litet tjuvnyp, inte så här, men det var ju då du var så, utan bara så här, det är så hon är, men hon är ju fantastisk. Det är så han är, men han är ju fantastisk. Alltså det gick liksom inte att få någon av dem att så här, säga minsta lilla minikini-taska grej eller dåligt. Det var bara så här, vi måste lyssna på det här.
Realitet mellan er.
Det är klart vi har.
Alltså, vi behöver inte gå in på den mediala krisen när ni var på den här sommarfesten och det som blev efterspelet i det. Höll ni ihop då? Liksom, eller hur?
Självklart. Ja.
Vid sidan av att vi är väldigt förälskade och fortfarande har den här förälskelsepersonen som bor i vårt förhållande, så är vi väldigt lojala, oerhört lojala mot varandra.
Det är klart att vi är. Självklart.
Men de, you help me.
Jag bodde granne med Dominika. Back in the day,
just
när jag var uppe i Lille. Hon hade någon relation där med någon i huset i vårt, liksom, i vår bostadsrättsförening. Men sen bosatte hon sig där på Svedenborgsgatan och hon käkade då med sin dotter middag på Halfbo in varje kväll, i stort sett. Och sen käkade hon frukost på ett fik där jag också brukade fika. Men hon är ju extremt gullig. Men jag minns vid något tillfälle när hon berättade om sin metod för uppvaktning. Hon bara, nej men jag tröttar ut dem bara. Alltså jag kastar mig på dem som en liksom tiger. Och bara pumpar på med liksom rosor, kärleksbrev, komplimanger. Jag är liksom, jag är besatt. Och jag visar det. Jag spelar inte svår. Men sen helt plötsligt så bara stänger jag av allting. Stänger av kranen med bekräftelse. Så blir det tyst. Aha. Då har man fångat dem.
Okej, okay. Så de är liksom, de kan inte värja sig, de så här sköljs av åtrå och
kärlekssexpresenter. Ja, och många män är så extremt ovana vid det och kan känna sig extremt obekväma med det, för att det tillhör inte vanligheterna. För att kvinnor då fostras till att spela svåra och till att vara passiva i den här typen av uppvaktningsprocess och så. Mm. Så de blir så otroligt som taken by surprise och kan ju tycka att det är rätt lätt obehagligt. Men samtidigt var hennes då teori att alla människor älskar ju att bli uppmärksammade, uppvaktade och bekräftade.
Mm.
Så till milda grad att det spelar liksom ingen roll om det är en man eller kvinna som blir det. Och det liksom bara skickas rosor och det, hon körde på liksom stora artilleriet. Och sen så bara försvinner det.
Mm.
Och då har de blivit liksom, de blir beroende. Mm. Och då har man fått dem på kroken.
Det är kanske så jag också gör.
Ja, jag tror jag gör det.
Det stämmer så väl. Och du vet att du och jag ibland pratar om, både i den privata sfären och man kanske ser någon i det offentliga rummet, att det är så här, tänk att bli älskad av en kvinna på det där sättet. Att man, så här, man väger liksom 150 papp, man har så här grått hår och liksom hår i näsan och så här, och ändå sitter en kvinna som tittar på en som att man vore gud.
Mm.
Och jag tänker att det är inte bara förbehållslöst genier. Det ser man ju i vardagen överallt. Kvinnor och män som är så här... Nej, men gardinen liksom dras aldrig ner.
Mm.
Och jag tänker att det är ett hårt och medvetet jobb.
Ja.
Att älska någon på det sättet. För jag gjorde ju det med mitt ex ganska länge.
Mm.
Att det så här,
gjorde du verkligen?
Ja, att så här, det var liksom... Det var vi och det var the love of my... Jag gjorde liksom ingen analys av vad jag fick eller om vi passade ihop eller vad det ledde till. Det var bara så det skulle vara. Samtidigt så kan jag sakna det, för att det är väldigt skönt att ha vakna upp varje dag och ha ett mål och mening och en riktlinje.
Mm.
Vi två för alltid.
Mm.
Men vissa människor har ju det gång på gång på gång. Det känner jag inte. Att det där en gång till, det är liksom... Jag tror man kanske gör en gång så där länge och sen inser man att Det där håller inte.
Dominika verkar ju vara liksom, hon verkar ju leva den typen av liv. Att hon vill leva så där passionerat och i den där tvåsamheten och i den där... Ja, men för
hon, är
liksom,
hon är så rolig också. Förlåt. Mm. Okej, jag ska bara ta. Hon är så rolig också för att hon vill ju, hon klarar ju inte av att bara bli intervjuad. Så hon liksom ska ju köta på tillbaka. Så, hur många gånger i veckan pippar ni då? Du vet, ja, men
Jenny, hon vill ta makten över narrativet.
Ja, hej, och Jenny är inte alls beredd på det. Och kanske liksom... Uh-huh. De kanske inte
är lite obekväm.
Precis. Så det var ganska roligt. Men samtidigt så kände jag bara lojaliteten. Jag älskar människor som är så lojala med varandra. Mm. Och jag, det är ju svårt. Men om man bestämmer sig för att man ska vara en sån människa mot den man älskar, då är det svårt att någonting liksom kryper in.
Jag både älskar och hatar den. För jag tycker också att det finns något väldigt otäckt med att man bestämmer sig för att så här, nu ska vi vara lojala här. Och så på något sätt ser man mellan fingrarna med karaktärsdefekter. För det är klart att varken Dominika eller Anders Borg är perfekta. Och det är klart att, alltså herregud.
Det är varandras ögon i dem.
Ja, men det är det som också blir lite otäckt. Liksom, att man försvarar någon till dumhet. Liksom. Och varför behöver man det egentligen? Är inte det en typ av så här... inte det ett falsario?
Det finns en problematik tycker jag i det här avsnittet.
Mm.
Om jag sätter mig på exfruns sida.
Mm.
Och även exmannen. De hade ju, var ju båda i relationer.
Mm.
När de blev tillsammans. Och hade barn med den respektive personen. Och det var ju ganska frapperande. Att Dominika då lanserade sin otrohetssajt.
Just
det. Där hon var ansiktet ut och såhär... kiss and don't tell. Och hon sa någonting som är väldigt bra. Att, så här, att vara otrogen framstår så rätt liksom, i teorin.
Mm.
Men när moralen så här, börjar knacka på axeln så är det ganska få som klarar av att leva med det. Liksom.
Ja.
Så hon hade ju redan efter en vecka gått hem och sagt det här går inte längre och jag är kär i Anders Borg. Och, även fast hon sa jag visste inte vad som skulle hända då. Men just det här att det kände jag lite att det kanske de hade kunnat göra lite snyggare. Men nu var det så här, ja, men han mejlade henne om någon artikel. Hon hade en debattartikel hon hade skrivit i Expressen. Och sen så svarade hon liksom, och han var så, nej, men det var inte det att jag var intresserad. Jag tyckte bara att det var en bra artikel. Hon bara så här, nej, det var inte ens bra typ. Och hur de då blir störtförälskade varandra på en vecka. Och så vet man att, att särskilt han då, hans fru...
Mm. Hon tog inte det här helt
nej,
bra.
Nej, kanske inte vet konstigt. Och så där kände jag väl lite att när man är förälskad så blir man ju helt fri. Alltså, man är fri från moraliskt ansvar för kärleken.
Hänsynslös
liksom.
Kan man ju bli.
Ah.
Ah. Och det är väl det jag menar med den där lojaliteten mm. också. Att man bara kan byta lojalitet då. Och det verkar ju vara så här för så här två samma människor. Att så här, de går från det ena till den andra famnen mm. och att det kan också gå väldigt snabbt. Att det finns inget litet rum däremellan som man på ett snyggt sätt då kan...
Men jag tycker ändå han är ganska ärlig, Anders, på att han säger så här, vad jag känner över de flesta män i min närhet så går man direkt från en kvinna till en annan för man blir intresserad av en annan kvinna. Mm. Medan kvinnor lämnar någon för att de vill vara själva och liksom ta reda på vilka de är och vem de vill vara med.
Mm. Kanske han också borde göra.
Mm. Mm. Men inte nu, för de är så lojala. Och så kära, och det pippas och lagas mat och dit och dit. Ah.
Mm. Ja, nej, men vi ska återanknyta till This Is Us. För det här var ju som ett litet avstickare där. Vi har tittat på tv mycket den här veckan.
Mm.
Nej, men för jag hade ett långt samtal med Olga igår. Och det är någonting som är så jävla fantastiskt med att ha vuxna barn.
Mm.
Att man, det är möjligt att inte alla vuxna barn är lika intresserade av att psykologisera och analysera som Olga är.
Olga började väldigt tidigt med
dem. Hon har ju det intresset i rakt nedstigen ledat från mig och sin mormor då, min mamma som ju också var psykolog. Och sen på hela hennes pappas sida så är det ju psykiatriker och freudianska analytiker och allting. Mm. Så det där är liksom...
högdjur.
Ja, men för henne är det som att sitta och prata om precis vad som... Alltså det är mer, det är så man förstår sin värld på något sätt. Men och hon, jag har ju tvingat henne att börja kolla på This Is Us också.
Jaha.
Mm, så vi har ju mycket att prata om nu.
Ah, gud. Du men vet då, ju när jag kommer att sätta igång.
Ja, men då sa hon också så här, Men mamma, tänk dig själv om de skulle göra en This Is Us om vår familj.
Mm.
Och då konstaterade vi båda två ganska så här krasst och lite sorgligt att så här, det skulle inte bli feel good.
Nej.
Och det var både så här, vi skrattade ju gott åt det liksom, att det skulle bli så här mörkrets nästa, det skulle bli så här skräck.
Folk blir så apatiska, så här, orkar inte se ett avsnitt.
Nej, till. Man bara, gud, det här är för sjukt, det här är overkligt och det finns inga hjältar och folk är för liksom obehagliga och så här. Liksom så.
Ni såg inga ljusglimtar?
Ja, men vi såg ju mycket humor i det också förstås. Men det blir ju svårt att mejsla ut karaktärerna liksom. Speciellt när man börjar titta i tredje generation liksom. För då är det ju tre generationer som skulle avhandlas liksom. Våra barn, om man tänker sig då att jag och Micke är Mandy Moore och Milo och Ventimiglia liksom. Han är ju så här antitesen till den där hjälten.
Ja.
Det är inte så här, Micke, du ligger på en sjua, du måste upp på tio. Utan det är så här,
jag ska upp den tolva sen, jag ska upp den tolva. Jag ska bara iväg och dra en snorta först. Ja.
Nej, men det är liksom...
Nej,
det ska och så här, han sitter på en bar och dricker lite för mycket whisky.
Ja. Alltså... Klipp till
så här, pistol. Nej, men alltså nej. Vi skrattade så fruktansvärt mycket när vi pratade om det här, Yoga. Att hon ändå kan skratta åt väldigt mycket av det här som ju ändå är extremt tragiskt liksom. Det är ju någonstans där man hamnar när man lyssnar på Ola Rapace och Fredriks podd också, att det finns extremt mycket humor. Så är det ju även med Alex och Sigges podd liksom, att man skrattar åt de här såren som kan göra precis i andra sekunder kan de göra extremt ont liksom. Mm. Och det är någonting som är så absurt i det. I en del av dimensionen skratta åt liksom bara sakernas absurditet, människors beteende som kan liksom bli extremt komiska och absurda. Men sen kan man belysa dem från en annan vinkel, så kan man ju bara bli extremt ledsen när man tänker på det. Jag menar, så kan jag verkligen uppleva dig också när du pratar om din pappa. Att du pratar om honom som att han är en tecknad humoristisk figur. Och sen vet man att det finns liksom en annan botten i det där som inte är dugg roligt och som istället verkligen kan väcka en sån avgrundsdjup sorg i dig, liksom ett grundsår som finns där på något sätt.
Det är mitt liksom skrattskydd.
Ja, skrattskydd.
Pappa Köris liksom.
Ja.
Mm-mm. Men jag har tänkt på det så mycket eftersom jag låg och försökte känna efter igår eftersom jag hade läst den artikeln. Och jag tänkte så här, vad är min sorg och vilka är mina barndomstrauman som jag inte har bearbetat och liknande. Och så kommer jag tänka på att det finns en stor skillnad både mellan dig och mig och liksom, med oss och Olga och liksom våra familjer och Ola Rapace och Jeanette Söderholms familj. Och det är klassen.
Mm.
För att ingenting blir riktigt så skitigt när man tillhör en annan klass som det blir i arbetarklassen. För där finns det ingen försoning. Det kan man ju se, tycker jag, i Susanna Lakoskis böcker också. Att det är så här, det finns liksom ingen försoning. Det blir aldrig ljusare nästan. Det är bara det där liksom superimörkret eller knarkamörkret. Eller liksom, alltså det som framställs. Det är klart att det finns ljuspunkter i allas liv liksom. Men om jag ser till exempel på min barndom så hade jag ju mamman i This Is Us.
Mm.
Som liksom ändå hade ganska många poäng i sitt moderskap liksom. Mm. Och alltid fanns där, man kände sig så älskad och det var omhullande god mat och hon liksom, hon stapplade aldrig eller blev deprimerad, vad vi vet. Och så, det liksom, det kanske man inte alltid ser. Men jag inser också att jag har liksom skapat en liten serietecknad bubbla av mycket av min barndom för beskyddad. Och jag pratade med en kompis som hade varit i Brasilien och gjort det ayahuasca.
Mm. Men vänta nu, jag måste ändå återkomma till det här med klassen. För att, hur menar du att så här, om man lever... För jag tänker ju att den här franska incestvågen som vi har fått ta del av, det stämmer ju inte riktigt då. Om man alltså, där tycker jag nästan att det är ännu mörkare. Nej. När det är så här... Okej, här är vi uppe i så bland högintellektuella högdjur som lever i så övre medelklass. De har gott om pengar, de åker runt på semester bland slott och herrgårdar. Och ekonomiskt och intellektuellt samt kulturellt så befinner de sig i så här högborgarnas högborg. Och samtidigt så sker det så här fruktansvärda övergrepp som ingen vågar beröra och prata om.
Nej, nej liksom. Det håller jag verkligen med. Men nu tänker jag i den kontexten kanske, om vi ska ta, vi pratade om det för några poddar sen, att Sigge och Alex också pratade om den här podden och att de tyckte ju lite synd om mamman.
Mm, mm.
Och då menar jag, även om vi alla har sår från barndomen, så har vi har åkt på resor, vi har haft liksom hästar, vi har haft roliga julaftnar.
Vi... Men framförallt har vi ju haft föräldrar som också haft förmåga att själva kunna berätta. Det är väl det som kanske inte klassen, men jag tänker att Fredriks mamma skulle aldrig göra en podd eller skriva en bok hur hennes liv gestaltar sig.
Rösten hon... har liksom varit helt tyst, ja, den har ekat tom.
Ja, hon har liksom inte förmågan att själv äga berättelsen om sitt liv.
Mm.
Och det kanske är den stora liksom. Men jag tror kanske klass, jag tror att det är många som kommer inte hålla med dig där riktigt.
Nej, men jag menar ändå att det bara, att det finns, det kanske är vad ska jag säga, det kanske är en förljugenhet att man kan ta sig upp ur dysfunktionella situationer tillsammans med, vad ska jag säga, lull och liksom ja, jag tänkte på när vi såg Macbeth i söndags, så läste jag en recension, jag blev besatt av att läsa recensioner just för att Kristina Schollin blev så sjukt hyllad. Och då var en recension i DN där det stod så här, pappan står, pappa då, Macbeth, står för en sån ihålig trygghet.
Mm.
Och den här är väldigt svår att dechiffrera när man är barn. Att en förälder har en ihålig trygghet. Jag tänkte ju alltid att min pappa var liksom Lucky Luke on the riding horse with a pencil liksom, istället för puffra. Men ju äldre jag blev så insåg jag att hans trygghet gentemot mig var ju innerlig och äkta men jävligt ihålig.
Mm.
Och det var ganska skönt att klä det i ord, för att pappa var ju världens snällaste och världens varmaste, och han har ju den där auran kring sig att man vill säga, man vill sitta bredvid honom typ. Som en liksom barbapappafigur. Det kanske är därför det känns som att han är tecknad hela tiden. Men det var ju bara den fysiska tryggheten egentligen.
Mm.
Och på ett sätt auktoriteten och tydligheten i att han var en pappa av sin tid. Liksom. Idag tror jag att det hade varit så jävligt svårt för honom att vara pappa. Alltså dels att vara gift med någon som med liksom den kunskapen som vi kan tillfredsställa, men även att ha ett barn. Tänk dig Köris ha Olga, han skulle bara ligga ner och säga mörsi.
Ja.
men att det är väldigt få människor som besitter den där kompakta tryggheten och som liksom håller fast den alltid, och det tycker jag ändå att min mamma fram till hon blev sjuk på något sätt gjorde.
Mm.
Det är min tolkning av min barndom, och det tror jag har betytt liksom mycket för mig. Även om jag inte vet vad som är vad, så har den känslan funnits där, och den tror jag har räddat mig många gånger.
Mm.
Har du någon sån kompakt trygghet som du känner har räddat dig?
Ja.
Hästarna pratar du om i och för sig.
Ja, jättemycket. Men framförallt, jag pratade med som sagt, efter mitt och Olgas analyssamtal igår. Så, och frågade hon också, så här, vi började prata om det här med, alltså man tänker sig en familj som ett system och som söker homeostas. Alltså jämvikt. Att söka sig till relationer som är stökiga för att man liksom... Ja, men medberoendet är ju väldigt mycket ett svar på beroendet. Alltså det är ju verkligen en typexemplet av homeostas, att man söker balans liksom. Någon är den utlevande liksom Ola Rapace-galningen, och sen så finns det då en så här stöttande medberoende flickvän slash kvinna som är där bakom liksom. För skulle två sådana där utlevande personer existera tillsammans så skulle det bli galet. Så hon frågade mig lite grann om det där liksom, att så här, ja, men jag kan nästan, hon sa så här att hon kunde känna sig hemma i när människor kring henne krisar. Att hon kan känna sig lugn i då att bli den som så här styr upp. Hon pratar om kompisar som hon bor i. Liksom, hon har ju inte haft någon fast relation så riktigt än under någon längre period. Men kompisrelationer som är så otroligt viktiga i den där åldern ju. Men vad var det jag ville komma med det? Men liksom att så här, se vad man har för mönster och vad man har för roll i sin egen barndom och i sin egen ursprungsfamilj. Liksom. Så att jag känner ju mig väldigt olik båda mina föräldrar. Jag känner ju så här, men gud, vem är jag? Så här,
jag tycker att du är det också.
Ja, men jag tycker verkligen att jag är det. Men jag är å andra sidan väldigt lik min moster.
Ja.
Och jag hade ju, min moster var ju barnlös och hon var ju väldigt nära oss under hela vår uppväxt eftersom hon inte hade några egna barn och hon var då 10 eller till och med 13 år äldre än mamma.
Mm-hmm.
Och fanns ju där, hon var gift med en gubbe som hette Allan Flink uppe i Åre och hon jobbade som distriktssköterska och han hade en sån här souvenirfabrik och vi var ju där hela tiden. Vi var ju där varenda sportlov, varenda påsklov, varenda sommarlov, 2 veckor, jularna. Alltså, och hon var väldigt mycket hos oss också.
Men var din mamma alltid med då?
Mm, nej, ja. Inte alltid. Hon var ju, ibland så var jag där själv. Och när jag kommer ihåg när Palme dog, då var jag ju 6 år. Då hade jag varit hos henne själv en vecka. Och min mormor och morfar, och det fanns liksom i hennes... Mamma kom ju från en stor familj. Det var 5 barn och så var det mormor och morfar. Och sen var det så här tremänningar och släktingar och hela den här jämtländska... Så här,
huset fullt.
Ja, huset fullt med människor. Mm. Och det har skapat en sorts grundtrygghet i mig. Även om det var också ett väldigt dysfunktionellt sätt att bemöta. Vi hade ju då... I mammas släkt fanns det ju då bipolaritet. Och det någon form av så här periodisk alkoholism hos flera familjemedlemmar. Som behandlades... Nej men det är så konstigt när man tänker på det. De var ju födda mina morföräldrar 1905.
Stäng in dem i rummet bara för att
nej men det är så här, nu ska han komma hit och ligga. För då var det någon som hade supit till. Och då skulle han ligga i ett rum uppe på den här familjegården. Och så här, få supa klart och nyttra till.
Mm.
Och det, man pratade liksom aldrig om det. Att de var där. Så det var liksom, det men fanns men bara en gud, tyst typ... överenskommelse om att så här, nu är han här vinden, och ligger. Typ. Ja, men verkligen. Usch, så här, ja, och det var ju så man hade behandlat psykisk ohälsa i alla tider. Mm. I liksom, ute så här, på landet.
Eller medicinera ner dem bara till grönsaker några veckor.
Ja, och sen så... fast det var de väldigt anti. De ville inte gå till läkare. Alltså, min morfars mamma, alltså min mammas farmor, hon dog på Frösö lasarett efter en rad elchocksbehandlingar 1952.
Helt ofarligt, i en situationstecken.
Ja, för hon hade ju då fått diagnosen manodepressiv och hade ju då fram tills att hon lades in där, och då var ju inte hon purung, tagit som hand av familjen. Så hon hade ju då behandlats, dels hade hon ju fått... Alltså hon hade ju fått postpartum psykos när min morfar föddes och ville inte kännas vid honom. Så han fick växa upp med sina morföräldrar. Alltså hon hade ju psykotiska inslag. Alltså hon var väldigt, väldigt drabbad av sin bipolära sjukdom. Men det här behandlades liksom. Så jag har ju beställt journalerna och det finns ju att läsa då hur hennes man beskriver henne. Ja, alltid på vårarna, då slutar hon sova och då får vi ständigt gå och vakta henne så att hon vill ta sig av daga. Och då har de liksom bara normaliserat att det är så vi gör med mamma på vårarna. När ljuset kommer till Jämtland och det är ljus dygnet.
Ja, nu är det ju så eldstadigt.
Ja, nu måste vi vakta henne liksom, för att nu har hon jättehög ångest och är psykotisk eller mådde jättedåligt. Det är absurt och det här fanns ju, men det fanns samtidigt så fanns det också en, apropå lojalitet, en otrolig så här, omsorg om människor. Och att här kommer man alltid komma och landa, i vilket skick man än är. Så kommer man alltid att bli omhändertagen, få sig ett mål mat och en säng att ligga i. Och det är ju klart att det finns en enorm grundtrygghet i det. Liksom. Så att det måste jag säga att det har funnits i min mammas släkt. En sån känsla av att vara buren. Och nu är ju hela den här stora, stora släkten är ju bara... De är borta. Mm. För det var så många av mammas syskon som inte hade barn. Mormor och morfar lever inte. De var ju jättegamla. De fick ju mamma när de var 45.
Vill de inte föra generna vidare?
Nej, men jag tror att det är... Ja, jag tror att det blir så av naturliga skäl.
Liksom. Det är det jag menar. Jag tror att det är någonting man inte kan sätta ord på.
Mm.
Men det är en sak som jag har tänkt mycket på. Jag läser ju om Rich Boy nu, för den har kommit ut i pocket, av Carolina Ferrada Noli. Som handlar om 3 generationer kvinnor.
Mm.
Som, det börjar på Lidingö. det fina 40-talet när man anammade allting från Miami, Amerika. Och det är en replik som etsat sig fast i mig som jag kände så här, ja, så var det. Dottern då till fina mamman, kortet då, hennes mamma, den ja, huvudpersonen, träffar en man. De ska få fyra barn och leva the good life. Han är liksom ljuset. Han älskar sina barn, han älskar henne, du vet, allting är liksom bara kärlek. Och sen så blir han påkörd av en ung kille som har druckit och då säger dottern så här, den dagen pappa dog så dog också värmen i familjen. Att vissa människor har den där egenskapen att de sprider värme och de är som katalysatorer för många, många människor. Och om de försvinner så blir det jävligt kallt liksom. Och man förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Det känns bara plötsligt kallt. Och så var det också när min mamma gick bort, tycker jag, att så här, helt plötsligt så var vår familj inte längre varm. Och då säger en psykolog till dottern när hon sen söker hjälp att du har vuxit upp i en familj och du har haft allt materiellt och haft det bra, men du har inte fått verktygen för att bli liksom en vuxen person. Du har liksom lämnat så att såhär, din mamma har haft fullt upp med bara överleva och steka pannkakor och se till att ni har liksom mössa på huvudet. Och det fanns någon förlåtelse i det, och det var väl det som kanske var mammas ihåliga trygghet. Att till slut så mäktar man ju inte, man orkar ju inte ta hand om en jättebebis och ekonomi och grejer och flyttar och bla bla bla. Och samtidigt lära ut sådana viktiga saker som man själv kan. Och hon var otroligt kompetent med ekonomi och matlagning och liksom vuxenhet hit och dit. Men det var som att det var min syster som fick den kompetensen av henne. Sen liksom fanns det inte ork till mer på något sätt. Det var bara en ganska intressant... Det här är ju självklara grejer om man tänker på det. Men det är som du säger så här... Fuck biologin, håller på att säga. Nej, men att uppväxten formar en så mycket. Och det är bara lite jobbigt att inse. Men det är ju bra och på något sätt göra en analys av det och kunna ändra sig. Och det tycker jag är så jävla jobbigt med vissa människor som vägrar att befatta sig med barndomen. Som är så här, nah, så är det inte. Det kan jag inte se. Nej, det tror jag inte. Det var så bra så man bara säger, men gud, jag orkar inte. Varför håller man så fast vid det här? Idag 2022, det är inte så här, det är inte en skam att allting inte har varit perfekt.
Nej,
för så var det ju förr i tiden.
Ja, men sen tror jag också att, så här, att bara försöka titta på var man kommer ifrån och vad som har skapat vissa beteenden hos sig själv och försöka förstå sig själv. Man ska inte göra misstaget och tro att man enbart gör det för att kritisera, hata, liksom minnas det mörka.
Ni mot mig.
Så här, ah, och gud, det är ni som har gjort mig så här och så. För det är verkligen inte det det handlar om. Utan det handlar ju om att ytterst lära sig självkännedom. Alltså det är en dygd.
Ja.
Det är ju någonting som kommer göra människor så mycket, skulle jag säga, rikare. Kanske inte lyckligare, men rikare i alla fall. Och det önskar jag mina barn. Och det, jag tycker att det är fantastiskt att få se, som sagt, sitt vuxna barn. För Olga är ju inte helt... Hon sitter ju inte och hyllar sin barndom eller tycker att liksom, åh, allt var underbart och allt var fantastiskt. Hon kan ju verkligen vara råkritisk emellanåt. Och verkligen tycka så här, att, men gud, varför, hur tänkte ni där? Eller så här. Men jag tänker ju som mamma att det är så fantastiskt att hon vågar ens ifrågasätta det nu. Än att behöva göra det som Fredrik Söderholm i en podd så här, om 10 år. Alltså ju tidigare desto bättre.
Det kan komma, älskling.
Det kan det säkert göra, men... Jag tycker ändå att det är fantastiskt att hon redan nu, 21 år gammal, har börjat våga se på oss som så här, inte som barndomens hjältar, utan att vi är människor med fel och brister. Och att vi och det kan jag väl säga så här, ju mer man har gjort det, för det känner jag med båda mina föräldrar, det där brinnande dessan hatet som Fredrik har när han konfronterar henne. Jag kan känna så otroligt mycket. Men jag har inte det längre. Jag kan verkligen se på mina föräldrar med enormt försonande glasögon nu. Alltså jag kan se att de var så små när de fick oss. Och att de var så ofärdiga som människor och att de hade såna enorma svårigheter med sig själva i bagaget som gjorde det svårt för dem att dels samexistera i ett äktenskap och i en familj och att försöka, alltså de hade inte möjligheten att vara 11 poängare. Nej. Inte ens 10 poängare. De hade möjligheter att vara 5 poängare kanske. Mm. Och det är olika för olika människor beroende på var man själv kommer ifrån. Mm. Jag känner inget sånt där springande behov av att nu lever ju inte mamma längre. Och jag hade konfrontationer med henne under hennes liv. Hon svarade inte som Fredriks mamma. Mamma svarade aldrig liksom på det sättet som vi ville. Man vill ha den här, gud jag ser ditt lidande, förlåt för att jag har utsatt dig för det här. Hon kunde aldrig det. Nej. Utan hon blev liksom helt förlamad av skam. Hon blev förlamad av liksom, hon hade fruktansvärt dålig självkänsla i synnerhet i de perioder när hon var deprimerad och hade hög ångest. Då tyckte ju hon inte att hon var vattenvärd ändå. Och att i de lägena försöka ställa henne mot väggen. Så här, varför gick du inte i terapi? Varför gjorde du det här? Varför har du gjort så här? Hur kunde du ligga liksom i så här bipolära skov utan att göra någonting? Vi hade några sådana interventioner med henne under våra liksom sena tonår, jag och mina brorsor. Och det var ju som att sätta liksom en liten flicka på en stol. Jag ser nästan henne som en så här liten mini-människa, du vet. Så här surrealistisk som i Macbeth med en så här kanin. Som bara, alltså det var som att skälla på ett litet barn som bara, men jag kunde inte.
Barbro Pyssling bara säger, man hör någon litet ljud nerifrån.
Ja, och hon var tyst, hon var helt blockerad av så mycket skam och så mycket liksom till intet. Gjorde liksom av vårt fördömande av henne. Så jag kan inte säga att de där interventionerna som vi gjorde mot henne gav någonting. Förutom kanske liksom någon känsla av att vi synliggjorde det i alla fall. Ja. Vi synliggjorde det. Och det, ja men det kanske ändå var bra. Både för henne och för oss. Att så här, vi är överens om här vad som har hänt. Vad brottet var under vår barndom på något sätt. Och sen tycker jag inte riktigt att hon kunde hantera det någonsin. På ett moget och vuxet sätt. När hon mådde sådär dåligt i alla fall. Ja, jag vet inte. Men så vad ska man säga sammanfattningsvis om våran podd? Det här blev ju som ett walk down the memory lane. Allt är ditt fel, Lampen. Ja, den här jävla artikeln med Ola Rapace och Fredrik igen. Fast vi behöver det här.
Ja,
men var jag tycker att det samtal man har måste det liksom grottas i barndom.
Jag tror det också. Och,
speciellt om man är sådana som oss.
Ja, och jag tänker så att man måste, jag sa det till Bobo igår, ibland måste man så här våga göra någonting och inte sticka huvudet i sanden som morfar har gjort och jag i mångt och mycket. Man måste bara walk down the lane och sen så blir det mycket bättre. För det är ju de här stålbaden, vare sig de är stora eller små, som leder till förbättring och försoning. Och jag tycker för varje stålbad man går igenom så blir man en bättre människa. Så kan man ju sitta där liksom med sin trumpna kaninnos och så här, det är ni som gaddar ihop. Det är fel, var därför hit och dit. Men till slut så blir det ju liksom ingenting. Det är så här, den människan blir ju till slut ensam.
Ja, och jag tänker väl att det här är också en del av evolutionen på något sätt. För att om vi människor ska kunna bli bättre så måste vi ju så här, vi måste felsöka. Vad var det som gick fel? Vad gjorde mina föräldrar som inte jag vill göra om? Hur ska jag kunna bli en 10-poängare? Och sen har man ju naturligtvis inte hela kartan, men jag tycker det var fint att du lyfte ändå så här, vad fick man med sig då? Vad fick man med sig som var bra? För det är ju lätt att fokusera på det som var uruselt, men Ola Rapace har ju säkert fått med sig någonting som var jävligt bra också. Och det tror jag också är viktigt. Lika mycket som man ska dechiffrera och analysera risiga beteenden, lika viktigt är det att säga, men gud, jag är tacksam för det här. Jag är tacksam för att det här fick jag i alla fall. Och det är jag glad för, att jag kan se mig mamma. Att, även om vi skulle få en extremt så här, mörk This is us, så skulle man ändå kunna se henne som en mer hel person än den här liksom. Olga stör sig så mycket. Hon var så här, vilken är din favoritkaraktär i serien? Och då hade vi lite olika. Jag vill liksom inte avslöja för mycket. Nej, ni som inte har sett den här serien och du har ju också så långt kvar. Men den hon störde sig mest på, vilket jag tycker var förvånande, det är mamman. Hon är bara så här, vad är hennes jävla roll i livet? Och var så här, snygg bara. Vad gör hon?
Hon är bara
snygg som, och som kär i den där pappan.
Hon är en sån mamma som Liv Strömquist skriver om. En kristdemokratisk mamma.
Ja, men också så här ihålig trygghet väldigt mycket.
Mm, jag försöker.
Alltså, nu har vi inte kommit... Nu, jag är bara inne på säsong 2, det är 5 säsonger. Så någon gång kommer vi få liksom se hela hennes
mörker. Ihålig trygghet, uttrycket som förändrar vad Och gå och se Macbeth, en fantastisk upplevelse, inte minst för Kristina Schollin, men också för vad ska jag säga, en psykologisk studie i hur människan rättfärdigar sin ondska bit för bit genom att så här,
och vad makt gör med människor. Alltså det är en klassiker, och det som var så absurt i den här uppsättningen, det var att det kändes som att så här, oj, är det någon som har skrivit en pjäs om det som händer i vår värld just nu? Liksom att det här är ju en så jävla tidlös text som går att applicera på allt som händer när människor med makt får frispel att liksom börja bete sig som douchebags, bara så generellt.
Ja, och det som de gör då, de här, vad ska jag säga, bestialiska morden, det är att man tänker så här, men vi sa ju bara det, vi menade ju inte det. Och det känns ju väldigt mycket Putin så här.
Bombat BB.
Precis, och så här, nu är det så mycket galenskap där så att vi får bara sluta. Den här podden kommer aldrig ta slut. Vi kanske måste ha en så här, vi kanske måste ha så här gott snack. Daily radio.
Daily radio.
Puss och kram, tack för att ni lyssnar. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.